Ska jag predika, fortsätta? Jag predikade för 2 veckor sedan. Det känns jättelänge sedan, men det var bara 2 veckor sedan. Då predikade jag om segertåget som vi går i. Ett segertåg, vi närmar oss påsk. Och det där segertåget kommer från andra Korintherbrevet. Och vi vandrar i det segertåget och seger över vad då? Jo, det var över synden, det var över döden, över djävulen och allt annat som kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Allt detta har vi seger i. Och så går vi det segertåget och så var det tänkt att ni skulle gå ut härifrån den här gudstjänsten och sprida Guds väldoft, sa Paulus. Där ni går fram luktar det gott, inte illa. Utan ni har någonting där ni vandrar, ni som är Jesus lärjungar. Som doftar gott, som världen kanske attraheras förhoppningsvis av. Men ibland blir det inte så att de attraheras. Och då blir det som Paulus skrev, från död till död. Alltså doften är inte god för vissa som inte vill ta emot budskapet. Utan den leder faktiskt till död. Men för oss som tar emot så blir det liv. Det handlar om för 2 veckor sedan. Och idag fortsätter jag i andra Korintherbrevet. Och idag ska jag prata om att byta upp sig. Ibland är det bra att byta upp sig. Vissa saker ska man inte byta upp. Men vissa saker det ska man kanske byta upp ibland. Och idag är det jorden ska bytas mot himlen. Och det är andra Korintherbrevet 4, vers 7. Och sen läser jag hela vägen till kapitel 5 och vers 8. Så nu får ni försöka vara koncentrerade och hänga med. Och har man en egen bibel. Och jag läser från folkbibeln den gamla varianten. Så det är ju lite ord som inte stämmer överens med det som står där. 4 och 7 så står det så här. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vad är det för skatt det talar om? Ja, det är stycket innan. Det handlar om evangeliet. Om Jesus. Det bär vi i oss och vi är lerkärlen. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i våra kropp. För att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull. För att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet. Jag tror, därför talar jag. Så tror också vi och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus. Och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull. För att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Är ni fortfarande med mig? Bra, där borta var någon med. Det var fint. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd som varar ett ögonblick väger lätt. Bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Vi vet att om vår jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud. En boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Och så länge vi bor i detta tält suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty när vi är klädda i den ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda. För att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud. Som har gett oss anden som en handpenning. Vi är därför alltid vid gott mod. Fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod. Och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Jag ber. Tack Jesus. Tack för ditt ord, Herre. Tack att det är en tilltal in i våra liv om att det är någonting som bättre som väntar. När vi får bryta upp från detta jordeliv så väntar himlen. Och det är en bättre plats för oss, Herre. Vi ser att vi kommer från olika håll och var och en kanske har en kamp i sitt liv idag. Jag ber här att vi ska rikta vår blick, lyfta vår blick. Och inte rikta den mot det synliga utan det osynliga. Mot dig, Kristus. Tack att du är här nära. Ber så i ditt namn. Amen. Du kommer att byta upp dig. Jorden mot himlen handlar om idag. Det är en viktig sanning att leva efter. För att det Paulus gör, han vill jämföra livet här på jorden med det liv som vi kommer få i himlen. Och det gör han för att du och jag inte ska tappa modet. Du ska inte tappa modet. Det är därför han skriver den här texten till Korintierna. Omständigheter går emot oss, livet är tufft, så inbjuder han dig till att ha ett himmelssynsätt på din tillvaro och ditt liv. Rikta inte blicken på det synliga, även om det synliga är en verklighet. Det är det vi har här omkring oss. Men vi riktar blicken på det osynliga, det som är där ovan i himlen. Medan du vandrar här på jorden och har dina fötter på jorden, så är din blick som Kristi lärjunge alltid mot himlen, mot det himmelska. Vad det som väntar där uppe hos honom. Det synliga är förgängligt, det osynliga är för evigt. Himlen är evig. Paulus han undervisar egentligen det som hela Bibeln talar om. Att ha ett evighetsperspektiv på ditt liv när du vandrar här. Alltså ha himlen som ögonmärke. Man pratar om ögonmärke, och Jesus som ögonmärke. Det är när man är ute och ror. Det blir tvärtom, det blir baklänges. Men jag fick lära mig ro som barn. Vi rodde alltid, jag rodde hela min familj och min mamma lärde mig ro. Då skulle jag ha ett märke för att ro rätt rakt, så behöver jag hålla blicken på rätt märke. För att gå rätt, för att gå stadigt, för att gå rakt med Herren, så behöver du ha himlen som ögonmärke. Du behöver hela tiden ha blicken där. Du vet, så många hjältar i Bibeln som man läser om. Trons hjältar läser vi om i Hebreerbrevet. De såg inte löftena gå i uppfyllelse, står det. Det Gud hade lovat, det Gud hade sagt, det gick inte i uppfyllelse. Under hela deras jordeliv, och ändå står det, så trodde de, hoppades de, följde de det som han hade talat till dem. Jag menar, vi vill ha en Coca-Cola-maskin. I med pengarna, ut med Coca-Colan direkt. Det Gud har sagt, det Gud har lovat, det Gud har talat in i våra liv. Det kan ta tid. Och i din vandring, och när du börjar liksom misströsta, har du blicken fäst på det jordiska eller i himlen? Jorden är inte vårt slutliga hem. Vi är här under kort tid på genomresa. Vi är på väg till en annan plats. Du får inte ta med dig någonting till himlen, kom ihåg det. Du ska inte ha ditt hopp till det jordiska, du ska ha ditt hopp till det som finns i himlen. Detta gäller för oss som tror på Jesus. För dig som tror på Jesus, om du inte har en tro på Jesus, så önskar jag efter den här predikan att du liksom, ja, jag vill ha det där. Jag vill göra det där bytet, det jordiska mot himlen. Det är liksom målet med den här förkunnelsen. Bästa väntar där uppe. Ni vet att det bästa är inte här på jorden. Jag sa det här någon gång i predikan förut. Ditt sämsta liv är nu. Grattis. Det är faktiskt sant. Hur bra liv du än har, så är det här ditt sämsta liv. För det eviga livet är någonting helt annat, mycket bättre. Om du inte tror på Jesus, då är ditt bästa liv nu. Då ska du göra så bra som möjligt av det. Men om du tror på Jesus, så är det här det sämsta du kommer få. Hur illa det än är eller hur bra det än är, så kommer det bara bli bättre. Det finns en kristen författare som jag inte läser, men han är ju lite tveksam ibland. Men Joel Osteen, trosförkunnare. Han skriver en bok, Ditt bästa liv är nu, skriver han. Nej, det är inte nu. Jag vet inte, jag har inte läst boken, så jag kan inte kommentera det. Jag kan bara kommentera titeln. Ditt bästa liv är inte nu. Ditt sämsta liv är nu. Himlen är ditt bästa liv. Tre saker. Vi kommer att byta ut våra jordiska kroppar mot himmelska kroppar. Vi kommer att byta ut vårt nuvarande lidande mot framtida härlighet. Vi kommer att byta ut vår jordiska boning mot ett hem i himlen. Vi kör de tre. Vi kommer att byta ut våra jordiska kroppar mot himmelska kroppar. Vers 5 och 1. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, det är den här kroppen alltså, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer. En evig boning. Han talar helt enkelt om att din kropp är som ett lerkärl lite tidigare. Och här, en boning, ett tält. Ett tält och ett lerkärl är ju en tillfällig lösning. Eller hur? Vi bor inte tält för alltid. Jag menar, jag gillar den här bilden. Eller av ett hus. Att vi har en himmelsk boning där uppe. Alla som äger hus vet hur mycket jobb det är med ett hus. Nu har jag ett gammalt hus. Jag tycker det är jobb hela tiden. Det är bara förfaller. Vi ska byta, vi ska måla, vi ska byta, vi ska fixa. Ni som har ett nytt hus, det är inte nytt så länge. Snart måste ni också måla och byta och fixa. Så måste man byta rör och nu måste vi byta avlopp. Vet du, bara förfaller huset. Det är precis det han talar om, Paulus. Ditt hus bara förfaller. Om du inte har märkt det, ni som är unga, det sitter några unga människor här framme. Innan 30 så förfaller det inte så mycket. Du kan äta hur mycket glass du vill, hur mycket chips du vill. Det bara funkar. Sen bara det är gravitationskraft eller något som gör att allting bara hänger och förfaller. Det är den bilden han visar här. Din kropp är liksom, bryts ner sakta men säkert. Och då väntar ju någonting annat. Du ska byta mot något bättre där i himlen. En himmelskropp. Gamla hus börjar knaka. Mitt knä knakar hela tiden nu för tiden. Vet inte varför. Kanske måste kolla det. Det knäpper och knakar när jag går. När jag reser på mig. När jag rör på mig. Och för en del som är lite äldre kanske det är ännu värre. Våra kroppar är som ett tält. Jag fattar precis vad man menar. Alltså jag var på tältläger. Eller var man inte. Tältläger heter det ju inte. Det låter ju som en... ja, något annat. I varje fall, vi var på seglarläger när jag var liten. Och redan då, på 80-talet när jag var på seglarläger, så satte jag upp vårt gamla tält som var från 50-talet. Ni förstår hur gammalt det var. Och linorna var slitna, liksom duken var sliten. Och så hur hårt jag än spände upp det, det är inte riktigt samma sak med tält idag, det har jag förstått. Hur hårt och bra jag än spände upp det, så bara på en natt så bara sjönk det ihop så här. Det är det som händer med tältet. Och linorna håller inte, det är slitet i sömmarna, det står inte upp och räckte och så börjar det läcka. Ja, ni hör, det är ju precis. Våra kroppar bara bryts ner dag för dag. Men du ska få byta mot en himmelsk kropp som uppstår i härlighet. Tält är en tillfällig boning. Ditt kropp är en tillfällig boning. Det finns tältläger som blir permanenta och det är bara tragiskt. Så är det verkligen. Jag hörde nu om tältläger i norra Irak som har varit där länge. Genom Mersek jag träffade honom. Där ska de bygga upp en sjukvård i tältläger i norra Irak. Från egentligen Syrienflykten, den första. Men det har blivit permanent bostad. De bor i tält. Det är inte så det ska vara. Det är någonting som är tillfälligt. Vi ska bo och få en annan kropp. Våra kroppar är som ett lerkärl. Läste vi om precis i början. I fjärde kapitlet. Ett lerkärl, det stämmer ju precis. Du vet att din kropp till 99% består av olika grundämnen. Är det någon som är expert på det här? Annars ska jag säga lite vad jag vill. Men det finns ingen sån biolog här. Nej, men det är sant. Olika grundämnen. Det består av syre, väte, kol, kväve. Det här är våra kroppar. Det är som ett lerkärl. Det är någonting som är skört. Någonting som är taget ur jorden. Det står ju så. Gud tog stoft från marken, formade människan, blåste sin livsande in i hennes näsborrar och hon blev en levande varelse. Det är vår skapelseberättelse. Du består precis så. Du är som ett lerkärl. Någonting, och i det lerkärlet bär du en skatt. Men lerkärl är sköra. Skatten är evangeliet om Jesus. Det är Jesus själv. Och sakta men säkert bryts vi ner. Hur bra du än sköter din kropp. Hur bra du än tränar, hur bra du än äter. Ät dina grönsaker, ät din frukt, det är bra. Hur mycket proteinshake du än trycker i dig för att bygga muskler, det kommer att förfalla. Din kropp kommer att brytas ner. Och då finns det en uppståndelsekropp i himlen. Det gäller din kropp. Det gäller inte din ande, inte din själ. De kommer bara byta plats till en himmelsk boning. Och när du kommer till himlen kommer du känna igen andra som har dött. Hur kan jag vara övertygad om det? Jag är så övertygad när jag läser Bibeln ifrån förklaringsbergen. När Jesus står på förklaringsbergen så förvandlas han inför dem. Och så står det att de såg Elia och Mose. De hade gått ur tiden långt innan. Ändå känner de igen dem. Så man visste vilka de var. Hur gammal är man i himlen? Jag har ingen aning. Men dör du som 90-åring, jag lovar, det kommer inte vara 90 år. Du får en uppståndelsekropp. Dör du som ettåring så kommer det inte vara ett år. Din ande och din själ ska leva vidare. Och vi kommer känna igen varandra. Det är det första. Du ska byta jorden mot himlen. Din nuvarande kropp mot en förhärligad kropp. Det andra. Vi kommer att byta ut våra nuvarande lidanden mot en framtida härlighet. Vi läser från vers 8 i fjärde kapitlet igen. Paulus beskriver det bra. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Det kan vara livet här på jorden. rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp. Vi slutar där. Och så vers 17 står det så här. Det sammanfattar liksom allt. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi kommer att byta ut nuvarande lidande mot framtida härlighet. Han summerar allt i de här orden. Vet du, i det här livet så bär man på en känsla av sjukdom och död i vår kropp. Kommer hela tiden. Jag drabbades förra veckan. Sakta men säkert. Vi lider. Upplever övergivenhet. Vi känner oss nedslagna. Men Gud har förberett en väg, står det, för oss. Vi är inte rådlösa, säger Paulus. Vi är inte övergivna. Vi är inte utslagna, även om du känner dig nedslagen just nu. Paulus kallar till och med att hans lidande väger lätt, säger han. Inte för att förminska lidandet. Men ditt lidande är tillfälligt. Mot vad som ska komma när du byter mot det himmelska. Paulus, han har gått igenom lidande. Jag kan läsa en del av hans lista. Han beskriver sitt senare i samma brev, så säger han. Han har varit fängslad, misshandlad, piskad, stenad, lidit skeppsbrott, upplevt otaliga faror under sina resor. Han har arbetat, han har slitit, han har vakat hela nätter utan mat och vatten. Han har varit frusen, han har varit naken. Förutom allt detta, säger han, så har han dagligen haft omsorg om församlingen. Det liksom läggs till på den här listan av allt. Jag har lidit rejält och så har jag haft omsorg om församlingarna. Han har lidit. Och så talar han om det väger lätt. För han lever med evigheten för blicken. Det är hans perspektiv. Han anar nog att himlen närmar sig. Och så kallar han, eller hur kan han kalla sina svårigheter för att väga lätt? Han säger till och med i Romarbrevet, säger han så här: den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med en härlighet som kommer att bli vår. Precis samma sak påpekar han i Romarbrevet 8. Livet är svårt för många. Och för er, vissa av er här, är det svårt och tufft just nu. Men vi ska bryta upp ur detta. Till vår nöd som varar ett ögonblick väger lätt och bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som varar i evighet. Den här världen är inte vårt hem. Vi är på genomresa, vi är på väg. Vårt hemland i himlen. Du ska göra ett bra byte. Och så nummer tre. Sist. Ja, det är tre. Jag måste kolla mina egna händer. Vi ska byta vår jordiska boning mot ett hem i himlen. Vi läser kapitel 5, 68. Vi är därför alltid vid gott mod. Fastän vi vet att vi är borta från Herren så länge vi är hemma i kroppen. Ty vi lever här i tron utan att se, men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. I det ögonblick du dör kommer du vara hos Jesus Kristus, din frälsare. I det ögonblicket. Det finns många olika teologiska tankar kring detta. Men när jag läser de här bibelorden så upplever jag att det är ögonblickligen. En del menar att man kommer ha någon form av omedvetet tillstånd till den dagen han uppväcker dig. Jag menar att direkt när du dör så är du hos Herren. För att vara frånvarande från kroppen är att vara hos Jesus. Kommer få en ny uppståndelse kropp, som jag sa. Men i ögonblicket är du hos Jesus. Det är väldigt klart just i den här texten. Enligt ordet kommer vi vara i våra himmelska kroppar, i våra himmelska hem. För att lämna den här kroppen betyder att vara hemma hos Herren. Där ska du tillbringa evigheten. Du vet, en själ som har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare, han har och hon har alltid sitt hem i himlen hos Jesus. En själ som avvisar Jesus spenderar evigheten någon annanstans. En del kallar det helvete. Men det är en plats där Gud inte finns. En själ som tar emot Jesus får ögonblickligen när den dör vara där. Och som Gunvor läste, det är inte så svårt. Rövaren på korset sa bara: tänk på mig, Jesus. Och Jesus sa: redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det beror på vad han har gjort för dig. Att vägen är öppen. Du behöver ta emot dig i ditt liv av fri vilja och bli frälst. När du har dött så kommer du stå inför Herren och då kommer du se, du kommer vara ett medvetet tillstånd. Paulus säger i 1 Korintierbrevet 13, nu förstår jag endast en del, alltså här på jorden. Men då ska jag känna, då ska jag förstå fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Alltså vissa saker är grumliga här på jorden. En dag ska du se klart när du står inför Jesus. Och det sker direkt. Och det är din ande och din själ som lever vidare. Din kropp kommer att begravas i jorden eller kremeras och begravas. Det spelar ingen roll, enligt Bibeln, hur du gör med kroppen. Det tar 30 minuter eller 30-40 år innan den blir åter till jord. Men det är kroppen. Det spelar ingen roll vad du väljer. Det finns ingen teologi runt det. Därför att din själ och din ande är hos Jesus. Vi är alla stoft. Vi kommer att återvända till stoft. Men i himlen ska du få en ny kropp. Ett nytt himmelskt hem. Vi är himmelska medborgare. Vi är bara här ett ögonblick. Jag tror vi läste om det. Jag tror Torstens psalm var det också. Vi är bara här ett ögonblick. Den han läste i inledningen. En liten stund. Liten stund i historien så du kan leva liksom ditt liv så bra du kan. Vandra i Kristi segertåg, sprid hans väldoft där du går fram. Och så checkar du, liksom, om du inte får vara kvar här och checkar ut så väntar himlen. Men när du vandrar här på jorden, ha din blick på det himmelska. Jeremia, avslutning, beskriver det så här i kapitel 29. Han talar om folket som lever i exil. Och det är en bild av att vara här på jorden. Med väntan på himlen. Han talar om att leva i exil. Och säger han så här. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät dess frukt. Ge era hustrur och föd söner och föd döttrar. Föröka er, bli inte färre. Och sök den stads bästa där du bor. Och be för den. När det går väl för den går det väl för er. Han talar alltså om att folket lever i exil borta från sitt land. Sitt hemland. Och säger han, lev på liksom. Njut av livet och be och sök din stads bästa där du bor. Medan du är här på jorden. Men kom ihåg att ditt hemland är himlen. Vi har blicken på himlen. Det är vårt eviga hem. Det ber vi. Tack Jesus. Tack för ditt ord idag Herre. Tack att det är en fantastisk plats. Tack att vi behöver få det här perspektivet in i våra liv, in i våra hjärtan, in i vår ande här. In i vårt sinne. Att det väntar någonting större, någonting vackrare. Och det får vara liksom ögonmärket som vi går med hela tiden. När vi går igenom lidande och kamp, när vi känner oss rådlösa så har du ändå råd för oss. När vi känner oss nedslagna så är vi inte helt utslagna. För du har en bättre plats för oss här. När vi lider, när vi kämpar så låt oss få känna ibland att det väger lätt. För du har förberett en bättre plats för oss. Så vi slipper detta. Tack Jesus. Jesu namn. Amen.